Det finns ju alltid lite gammeldansk.
Det finns ju alltid lite gammeldansk.
Ja, fint sagt tycker jag. Ja, all right. Dagens program är över, känner vi. Sändningstekniker var Stina Fagerberg, dagens producent Hanna Schyck, som meddelar att det finns andra drycker också.
Självklart.
Och därmed så lämnar vi över till Studio 1.
Ja.
Ja,
tack så mycket.
Ni blev så överraskade.
Nej,
där.
Jag tänkte vänta på att se skulle säga våra namn. Men vi kan hoppa över det. Helene och Marcus Nilsson.
Berätta vad ni heter.
Vi har ett fokus idag kan man
det
säga.
Det har vi. Vi riktar helt och hållet fokus bägge våra timmar mot Gaza och kriget där, Israel-Hamas gör vi.
Vi hör röster inifrån Gaza, bland annat Sara, lilla Sara, som berättar om sin vardag där. Och så får vi ett reportage från Cecilia Uden och Sami Abu Salem.
Så är det, så tar vi upp nyheten som kom här. Gaza Humanitarian Foundation pausar alltså utdelning av förnödenheter där den humanitära situationen beskrivs ju som katastrofal nästintill. Mycket om Gaza alltså, Studio 1, men först ekonyheter.
Ekonyheter. Finlands riksdag godkände idag med hänvisning till säkerhetsläget en förlängning av den omdebatterade gränssäkerhetslagen.
Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn.
Talman Jussi Halla-aho slår klubban i bordet och konstaterar att finska riksdagen med stor majoritet godkänt att gränssäkerhetslagen ska fortsätta att gälla fram till slutet av nästa år.
Asian loppuun käsitelty.
Gränssäkerhetslagen ger gränsbevakare rätt att avvisa personer direkt vid gränsen utan att deras asylrätt prövas och har kritiserats hårt för att bryta både mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Lagen kom till förra året som en undantagslag efter ett rekordsnabbt förfarande för att möta de grupper av migranter som kom från Ryssland till finska gränsen i vad Finlands regering beskrev som hybridkrigföring. Carina Holmberg, Finlands korrespondent.
Den fångutväxling som Ryssland och Ukraina enades om vid sitt möte i Istanbul tidigare i veckan kommer att ske i helgen. På en presskonferens i Kiev idag så sa Zelensky att den ryska sidan meddelat att de då ska lämna över 500 tillfångatagna ukrainska militärer. I utbytet så ska Ukraina överlämna, som det heter, ett relevant antal krigsfångar, det här enligt president Zelensky. När det gäller vem som ska bli ny partiledare för Liberalerna efter Johan Persson så uppges varken Romina Pourmokhtari eller Lotta Edholm, som båda nominerats av flera distrikt, vara speciellt intresserade av det här jobbet. Och nu så görs det istället försök att få partiveteranen Erik Ullenhag att ta sig an det här uppdraget enligt Ekots källor. Enligt en liberal som Ekot pratade med skulle Ullenhag kunna samla partiet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
Den kritiserade hjälporganisationen Gaza Humanitarian Foundation pausar utdelning av förnödenheter i Gaza.
Dödsskjutningar och kaos kring de få utdelningsplatserna. Studio 1 i detta onsdag med Marcus Nilsson och Helene Benno som helt och hållet ägnas åt kriget mellan Hamas och Israel.
Över 50 000 människor har dött. Hungersnöden är akut. Israelisk gisslan är kvar hos Hamas.
Och vi hör fler röster inifrån Gaza, bland annat barnen som drömmer om en vardag.
زين عمري 5 سنوات نص الحرب تخلص نفس الوضع مع الاطفال
Sara och Sina i Gaza och sitt reportage signerat Sami Abu Salem och Cecilia Uden.
الناس صارت تقرا لهدف واحد هروب من الواقع المؤلم.
På vägen hem ser Sami en man som har brett ut sina böcker på gatan. Han säljer ut sitt bibliotek. Är det någon som läser böcker i Gaza nu för tiden?
Om vardagen i Gaza som beskrivits som helvetet på jorden.
Och efter 17-3 månader utan att förnödenheter har kommit in, trycket ökar på Israel. Hur påverkar kritiken från omvärlden?
Så debatt, Sverige och EUs hållning mot Israel när katastrofhjälpen inte når fram.
Studiet 2 timmar framåt.
Ja, hela dagens sändning ägnas alltså åt kriget på Gazaremsan.
Igår dödades 27 hjälpsökande och över 180 skadades, det enligt Röda Korsets sjukhus i Rafah.
3 månaders blockad av nödhjälp för att få det att komma in i Gaza har gjort att hungersnöden nu är akut.
Och att ta sig fram till de få utdelningspunkter som finns för att få mat, det sägs vara förenat med livsfara. Och med oss från hamnstaden Ashdod i Israel, vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Ja, vad går det att säga om det här som händer kring de här hjälpstationerna?
Ja, det som vi har sett en hel vecka nu sedan GHF inledde sin verksamhet, det är att hungriga, desperata människor informeras om att de ska ta sig ut till ett militärt område där kartonger fördelas och delas ut. Och när de kommer dit så utsätts de för beskjutning. Och det var det som hände igår före gryningen. Vittnesmål uppger folk som har varit på plats säger att de blev beskjutna runt 4-tiden, blev beskjutna från luften, från marken av stridsvagnar. Och det som vi har hört från IDF, det är att de uppger att de sköt mot några individer som avvek från den tillåtna vägen, som de uttrycker det. Men vi hörde igår 14-årige Ahmad Zidan som stod där bland folkmassan, som berättade hur han och sin mamma och syskon stod där och följde de order de fick från den israeliska militären. Men hans mamma blev skjuten ändå, fick ett skott i huvudet och avled senare på sjukhuset.
Och GHF då, som du nämnde, alltså Gaza Humanitarian Foundation, de skulle ju se till att nödhjälpen kom fram. De har nu pausat det här och delat ut förnödenheter. Varför då?
Ja, på deras sociala medier så skriver de att de jobbar på att öppna nya matutdelningscenter och förbättrar sin organisering av matutdelningen. Och till nyhetsbyrån Reuters så uppger de att de har bett den israeliska militären att se till att civila tar säkra vägar, att civila får en vägledning som minimerar förvirringen, som de uttrycker det.
Och det här är ju en ganska ny organisation som USA då med stöd av Israel startade för omkring en månad sedan. De har ju fått en del kritik. För vad då?
Ja, det är för att, som du sa, de backas av USA, av Trump-administrationen och av den israeliska regeringen. Det går emot de humanitära principerna om opartiskhet och oberoende bland annat. Deras tidigare vd som heter Jake Wood, en tidigare amerikansk marinsoldat, avgick förra veckan just med den motiveringen att deras verksamhet inte lever upp till humanitära principer. Och de anklagas också för att uppfylla Israels militära och politiska syften, att mat används i det här fallet som verktyg för att Israel ska uppfylla sina mål i Gaza. Och det som de har fått väldigt mycket kritik för, det är att folk menar att humanitärt arbete ska ske nära människor med behov. Och det som vi har sett nu, det är att människor istället för att maten ska komma till dem så ska de gå i flera kilometer, ibland upp till 10 kilometer, gå till ett militärt område som är ett öde område, sönderbombat område, stanna där i mörkret och vänta på att få matkartongerna jättetidigt på morgonen. Det är också en väldigt märklig liksom, som många har undrat över, varför väljer GHF att dela ut mat 6 på morgonen.
Samar Hadros på plats i Israel, alltså om GHF som är Gaza Humanitarian Foundation. Och vi kommer att höra mer om dig om en stund, men vi pratar mer om GHF.
Det gör vi med Jan Hallenberg, USA-kännare, associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen till studiet.
Tackar.
Vi hör ju här amerikanska Gaza Humanitarian Foundation, som vi hör, en amerikansk organisation. Vi hör det här, det backas av Trump, men vem eller vilka är det som ligger bakom den här organisationen? Går det att vara mer konkret?
Ja, det förefaller som idéerna kom fram redan tidigt, slutet av 2023, i israeliska kretsar, militärer som har varit inkallade och vill ha en annan lösning på matdistributionen. De var oroliga för att maten skulle gå till Hamas, och de var oroliga för att det var FN som kontrollerade mycket av den. Israel gillar inte FN, så man försökte hitta en ny metod. Det hela diskuterades under 2024, och man tog kontakt med amerikanska människor, typ den som Samuel Hadros nämnde, och så småningom kom det fram en struktur då, och det på något sätt kom man överens om att det skulle bli en amerikansk organisation. Och den amerikanska ambassadören till Israel har ju sagt till exempel att Israel har ingenting med den här organisationen att göra, vilket ju inte är sant förstås, men rent formellt så är det en amerikansk organisation. Det är oklart vem som finansierar den. De har i alla fall inte lyckats få fram den. De säger att de har fått ett stort anslag från något EU-land. Mm. Vilket EU-land det är, det framgår inte.
Det är mycket höjt i dunkel här, men en av de som har varit med och utformat GHF, det ska ju ha varit det amerikanska konsultföretaget Boston Consulting Group. Idag har de sagt upp sitt kontrakt med den här organisationen. Varför hör de det?
Ja, jag uppfattar det som att de jobbade ju med det här uppdraget utan att få betalt, pro bono som det heter. De uppfattade väl att de gjorde en god insats då för att hjälpa de lidande i Gaza. Och sen när de ser alla de här skjutningarna som har kommit fram, så uppfattar det som att de anser att det inte är något lämpligt för Boston Consulting Group att delta i. Och dessutom säger man att den ansvarige partnern, den som har jobbat med detta, är liksom avstängd från Boston Consulting Group. Mm. Och Boston Consulting Group är en väldigt framstående managementorganisation med mer än 30 000 anställda och är verksam i mer än 50 länder. Så det är ett allvarligt kritik då när en sådan organisation hoppar av det här som den uppenbarligen har jobbat ganska mycket med.
Okej. Mot bakgrund av det som har hänt nu, de skottlossningar, de människor som har dött vid de här utdelningsplatserna och den kritik som har kommit, har det kommit några officiella uttalanden, reaktioner från USA, från Trumps stab till exempel?
Inte vad jag kan se. Det har kommit påstående att ett BBC-inslag om det här har varit felaktigt ifrån presstaleskvinnan. Mm. Men det var ju lögnaktigt, för att det var inte så, utan det var ett korrekt inlägg. Och presstaleskvinnan sa att BBC gick Hamas ärenden, vilket också naturligtvis inte var korrekt. Så att, jag har inte sagt så mycket på högsta nivån, men det är uppenbart att amerikanska intressen, Vita huset, stöder den här tanken. Och vad de nu gör när allt det här har inträffat som vi har talat om, det går inte att säga ännu, det vet jag inte.
Det får tiden utvisa då.
Ja.
Jan Hallenberg, säger det. Professor emeritus i statsvetenskap, associerad till Utrikespolitiska institutet, seniorforskare där. Tack så mycket för att du var med.
Och vi har en gäst här i studion, Cecilia Chatrier Martinsen, Rädda Barnens internationella chef. Välkommen du också. Tack. Ni är en av många hjälporganisationer på plats i Gaza. Samarbetar ni eller har kontakt på något sätt med Gaza Humanitarian Foundation?
Nej, vi tillsammans med både FN-organ men också Röda Korset och andra organisationer som är på plats och har varit på plats länge. Rädda Barnen har varit på plats sedan 1973 i Gaza. Vi har ju tidigt sagt att den här strukturen som man föreslog och som man nu har börjat implementera, den strider mot humanitär rätt.
Och hur då?
De humanitära principerna går ju ut på att humanitär hjälp är en rättighet som människor har, civilbefolkningen har i krig. Den ska genomföras med opartiskhet, det vill säga av aktörer som inte har någon part i striderna. Den ska också genomföras med behovsanalys, det vill säga de som behöver det mest ska få det, och den ska genomföras säkert. Här ser vi ju bevis på att det gör inte det här insatsen. Och dessutom så känner vi en stor frustration i att när vi hade vapenvila och vi såg att det var 500 ungefär lastbilar som kom in varje dag, då fick människor hjälp. Då kom maten fram. Klinikerna kunde vara öppna, medicinen kom in, folk fick hjälp, och det fungerade i den infrastrukturen som redan finns med de organisationer som redan finns på plats. Så att det här initiativet nu kommer till på ett osäkert sätt, som nu det vi ser också människor dör, och det är ett fruktansvärt dåligt sätt att bedriva humanitär hjälp.
Vad är det du menar är osäkert?
Ja, men vi ser ju den bilden som vi ser nu, att man låter folk gå långa sträckor för att ta sig. Hjälpen ska komma nära de människorna som har behov. Vi ser ju att människor dessutom, det är en militarisering utav hjälpen där vi då har militärer närvarande för att säkerställa någon ordning, och det här ser vi nu har blivit beskjutningar på olika sätt. Människor har dödats och sen ska människor ta sig också med de här paketen som de har fått. Det är också en stor risk. Det är barn, det är unga som på något sätt nu är desperata efter mat, som nu tvingas gå långa sträckor för att få den här hjälpen.
Men för att försöka förstå lite av några organisationen då. Du är ju på Rädda Barnen nu, men du har också jobbat för flera större ideella organisationer. Hur går det till att sätta upp en organisation så här snabbt? Alltså på en månad?
Nej, men det visar sig ju nu att det går inte att göra det här på ett snabbt och geschwint sätt. Man behöver erfarenhet, man behöver system, man behöver ha kunskap om hur man gör det här. Det är väldigt komplext i en sån här krigssituation med osäkerhet. Vi gör ju riskbedömningar för vår egen personal, vi gör behovsanalyser av de människor, barn och barnfamiljerna som finns runt omkring våra insatser. Vi behovsanalyserar och screenar våra lokala partners. Så det här är en svår apparat.
Men kan det vara så att de är små nu? Nya, effektiva, de har ju ändå lyckats få ut en del måltider. Vilka möjligheter har de att dela ut de här 300 miljoner måltiderna som de skulle göra på de första 90 dagarna?
Vi ser ju nu att det här är ju inget säkert sätt för människor som behöver hjälp att få hjälp. Så jag hoppas innerligt att den israeliska regeringen öppnar gränserna och låter hjälpen som står och väntar komma in. Så att vi som har funnits på plats länge och som har infrastrukturen kan faktiskt bedriva humanitär hjälp där människor finns. Och med de fruktansvärda behoven som nu finns.
Och du säger att ni har varit på plats länge. Det är det ju ganska många organisationer som har. I ett sånt här akutläge som det är nu, hur viktigt är det att samarbeta över organisationsgränserna?
Det är ju fruktansvärt viktigt. Vi har ju koordinering tillsammans. Det är ju FN som koordinerar. UNICEF och Rädda Barnen är de som leder det som vi kallar för education cluster, för att titta på hur kan vi stötta barns utbildningsbehov till exempel. Så det är ju det är ju det som vi hela tiden gör på plats. Hur kan vi gemensamt hjälpa en befolkning som lider och som är i stor djup kris?
Men skulle du säga att det samarbetet ser annorlunda ut i det här kriget än vad det brukar göra? Att man är på ett annorlunda sätt, att det finns större behov att jobba över gränserna?
Nej, jag tycker att vi alltid gör så i krig och konflikt. Det finns en koordineringsmekanism som slår in. Därav igen att det här systemet som vi har med FN som koordinerar olika kluster, där vi alla jobbar ihop och säkerställer att vi bedriver verksamhet som når så många som möjligt. Men nu förhindras ju vi från att göra vårt jobb.
Tror du de kommer återuppta sitt arbete?
Gaza Humanitarian Forum? Jag vet inte. Jag hoppas inte det. Jag hoppas att man öppnar gränserna och låter hjälpen som står utanför och väntar komma in.
Men får jag bara fråga också. Det finns ju en oro från Israel att det kommer in via andra hjälporganisationer. Att det skulle gå till Hamas. Att de skulle kunna ta del av det. Att det är därför man har gjort på det här sättet. Så resonerar man ju. Finns det några garantier för det, att det inte skulle bli så om man skulle släppa in andra organisationer? Går det att ge sådana garantier?
Alltså, vi har ju än så länge inte sett några bevis på att det är så att Hamas tar den hjälpen som kommer in. Sen så igen, när vi ser vilka barn, vilka familjer ska vi hjälpa, så gör vi igen. Vi gör screenings i de områden där vi jobbar. Vi jobbar med lokala organisationer som vi har screenat. Det finns processer och policies runt hur man ska säkerställa att hjälpen kommer till de som behöver det mest. Mm.
Men inga garantier om att Hamas kan, det går liksom inte att ge sådana.
Man kan ju aldrig garantera. Det är klart att vi tittar ju på behoven hos barn och barnfamiljer. Och det är det som ligger på vårt fokus.
Cecilia Chatterjee Martinsen, Rädda Barnens internationella chef. Tack så mycket för att du var med hos oss i Studio 1. Tidigare hörde vi också vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros och Jan Hallenberg, också USA-kännare, associerad seniorforskare till Utrikespolitiska institutet. Och vi kan väl säga också att vi har sökt Gaza Humanitarian Foundation, men utan resultat.
Och som vi hörde så har ju flera Gazabor dödats eller kommit till skada i samband med att tusentals människor varit på väg till matutdelningsstationerna de senaste dagarna. Denise Potvin, hon är chefssjuksköterska för Läkare utan gränser på Nasser-sjukhuset i Gaza. Och hon säger till Studio 1 att de har tagit emot skadade från attackerna vid hjälputdelningsstationerna.
There's been quite a bit of chaos in the last days with the distribution. So the clinics where we're working in the ERs are regularly receiving patients with different wounds from the chaos happening at the distribution sites.
Chefssjuksköterskan Denise Potvin på Läkare utan gränser berättar att det har varit kaos under de senaste dagarna i samband med matutdelningen vid distributionsstationerna. Hon och hennes kollegor har regelbundet tagit emot skadade från det kaos som har uppstått. Denise Potvin berättar att mat och förnödenheter har släppts in, men det räcker inte och det är långt ifrån befolkningens behov, säger hon.
But the food that's entering remains far below the needs of the population in terms of the scale of how desperate people are for food and how much is needed to actually bring people up to a basic level of dignity and living.
Denise Potvin, chefssjuksköterska för Läkare utan gränser på Nasser-sjukhuset i Gaza. Reporter här var Lorin Ibring.
Fokus idag är alltså riktat mot kriget i Gaza i Studio 1. Och programmet också produceras idag av Hans-Jörg Kissel, sändningskoordinator Sofia Tordaj och Lo Pettersson är det som sköter tekniken.
Och den 7 oktober 2023 så attackerade alltså Hamas israeliska byar nära gränsen till Gaza.
250 personer kidnappades och 1200 personer dödades.
Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent på plats i hamnstaden Ashdod, alltså Israel. Vi hörde det nyss och nu är du med här igen. Hamas, hur ser organisationen ut idag?
Ja, det vi vet det är att vi har två Hamas ledningsskikt, ett inne i Gaza och ett utanför Gaza. De flesta av ledarna utomlands bor antingen i Qatar eller Turkiet eller Libanon. Och så vi vet inte så mycket om ledningen inne i Gaza efter att Yahya Sinwar och Mohammed Edef som ledde den militära grenen dödades, så har Yahya Sinwars bror Mohammed Sinwar tagit över. Men nu uppger Israel att han har också dödats, något som inte har bekräftats av Hamas. Och det har hela tiden varit lite och otydligt och spekuleras om hur de här två skikten opererar och kommunicerar med varandra. Vilka är, alltså vilka har det tyngsta ordet, vilka som styr och bestämmer i till exempel samtalen om vapenvila. Det florerar nu väldigt mycket nyheter i arabiska medier att de här två grupperna, ledningsskikten, är inte överens om vapenvila. Att de utomlands ska vara mer rigida, att de inte vill ha vapenvila till vilket pris som helst, medan de inne i Gaza är pressade och vill se en vapenvila även om man inte får garantier om att det här ska leda till permanent vapenvila, ett slut på kriget.
Och Samar, vi pratade just om nödhjälpen och det finns ju uppgifter om att Hamas ska ha hindrat människor från att ta sig till de här hjälpplatserna. Vad vet du om det?
Jag har frågat folk om det inne i Gaza och jag har inte hört från någon att man har förhindrat rent fysiskt liksom folk från att ge sig dit. Men att folk uppmanas att inte liksom gå till de här ställena, att det här är en fälla, att det här är ett sätt att ockupera Gaza. Det är det man får höra från Hamas, att det är liksom en ny ockupation som USA håller på med, genom att innan så sa USA vi kommer inte se till att ha boots on ground, liksom att inga amerikanska soldater ska komma till Gaza och befinna sig på Gazas mark. Men Hamas menar då att genom de här legosoldaterna för att GHF och de företag som säkerhetsbolag som skyddar GHF är tidigare legosoldater, amerikanska veteraner och legosoldater.
Och de här GHF som du pratar om, det är alltså den organisation som vi tidigare pratade pratade om. Samar Hadros, du ska vara med oss igen nästa timme, men vi har en gäst till.
Ja, Marco Nilsson, docent statsvetenskap vid Jönköpings universitet. Välkommen till studiet.
Tack så mycket.
Vad skulle du säga att målet med Hamas terrorattack den 7 oktober är, och hur mycket av det skulle du säga att de har uppnått?
Hamas och även många Gazabor tror att Hamas attack den 7 oktober och det här efterföljande kriget har igen placerat den palestinska frågan i centrum för den globala uppmärksamheten. Så det fanns en tidigare en känsla att världen hade glömt palestinierna. Och Hamas lyckades också stoppa normaliseringen av Israels relationer med Saudiarabien, vilket var på väg att förverkligas före den här attacken. Så Hamas kanske lyckades provocera fram en så våldsam reaktion från Israel att det väckte Palestina-frågan igen. Okay. Och gjorde det svårt för Saudiarabien att normalisera sina relationer med Israel när det pågår hungersnöd och tiotusentals palestinier har dödats i Gaza.
För vad var det Hamas menar då att en god relation med Saudiarabien och Israel, hur hade det påverkat då?
Det skulle ha varit en del av den här negativa trenden från Hamas perspektiv, att man glömmer, att de här arabstaterna glömmer att driva Palestina-frågan vidare. Så att det är där väl de tänkte så.
Hur skulle du beskriva deras kapacitet idag då? Vi hör ju Samar Hadros här berätta om två delar av det, de som befinner sig utomlands och i Gaza. Vad skulle du säga att kapaciteten är?
Hamas har försvagats ganska kraftigt i Gaza av Israels attacker militärt. En stor del av ledarskiktet har dödats. Och även om Hamas är känd för att kunna ersätta sina döda, och de har rekryterat tusentals nya medlemmar under den här konflikten, så att organisationen lever vidare, så har dess operativa förmåga lidit ganska mycket. Och idag ser man bara enstaka små mindre koordinerade grupper som bjuder motstånd mot Israel. Så de har ändrat på sina taktiker, militära strategier. Mm. Och vi vet inte heller med säkerhet vem som leder Hamas i Gaza idag. Det har spekulerats att det är Isadine al-Haddad som leder Hamas militära gren. Men med det är osäkert, och vi vet inte heller hur bra de lyckas kommunicera mellan sina olika trupper i Gaza idag.
Men för konsekvenserna av Hamas handlande har ju blivit förödande. Har den här terrorklassade gruppen alltså kalkylerat in de här enorma konsekvenserna, menar du det?
Det är ju svårt att veta med all säkerhet. Tidigare krig har inte varit lika förödande. Så statistiskt sett så kanske har man inte förväntat sig att det skulle bli lika stort. Men Hamas måste ha antagit att det blir ändå stora konsekvenser om man genomför en så spektakulär terrorattack som de gjorde den 7 oktober.
Slutmålet då för Israel, det är att förinta, eliminera Hamas. Tror du att det går?
Det tror jag inte. Hamas har alltid lyckats ersätta sina döda, och de har lyckats rekrytera flera tusen nya medlemmar även under den här konfliktens gång när många civila dör. Och det går inte att döda en ideologi med hjälp av militär styrka på det här sättet. Så man kan trycka ner den tillfälligt, men det kommer att finnas där.
Okej. Okay. Marco Nilsson, docent statsvetenskap vid Jönköpings universitet. Tack så mycket för att du var med hos oss.
Och här i studion nu var Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Du har rapporterat om det här kriget sedan 7 oktober 2023. Och vi kan väl ställa frågan till dig också. Hade Hamas räknat med det här förödande kriget?
Jag tror det, ja. Jag tror att kalkylen var att Israel kommer att reagera med en sån kraft och en sån förödande kraft med så många döda i Gaza att det kommer att vända världsopinionen och i slutändan leda till att hela världen avskyr Israel, som vi ju ser idag, som tar sig uttryck i både antisemitism och ett rent förakt för Israel som överreagerar. Och det tror jag att Hamas hade räknat med, även om de kanske inte hade tänkt sig att 54 000 människor skulle dö.
Så vad skulle du säga, var står kriget idag? Det är en jättefråga, men ändå.
Ja, kriget intensifieras hela tiden. Senast i söndags så sa den militära chefen att markoperationen expanderas. Samtidigt genomförs flygattacker med stora skaror av dödade varje dag. Just nu ligger fokus på de som sköts ihjäl när de försökte hämta kartonger med nödhjälp och mat. Men varje dag pågår strider och israeliska soldater dör också i Gaza i stort sett varje dag. Tre stycken i måndags, en soldat dödades igår. Så att det är ett pågående krig.
Och mitt i det här kriget då, så lever människor. Och en av dem, det är Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem. Och ni har gjort ett reportage tillsammans om hans vardag, bara innan vi lyssnar på det. Var och hur bor han och hans familj?
Ja, just nu är de lyckligt lottade och bor i en lägenhet inne i Gaza City, ganska nära Shifa-sjukhuset som vi har hört talas om. Inte så långt från havet och från flyktinglägret Shati och från fiskrestaurangerna som tidigare låg där vid havet. Det är en liten lägenhet, men han är lyckligt lottad. Det går att spola på toaletten till exempel.
Vi kan lyssna.
Hi Cecilia, I have begun my day with filling water.
Vattenbilen kommer till Samis kvarter med färskt dricksvatten. Kranvattnet går inte att dricka i Gaza. Och folk trängs nu runt tankbilen, berättar Sami, för att fylla sina dunkar. Några springer efter bilen.
Charity truck is coming with fresh water for drinking. People are running carrying.
Samis sexåriga dotter Leila är med och hon bär en av dunkarna. Sami säger att han har sett att hennes tandkött inte är tillräckligt rött.
Leila is with me and I noticed that the color of her gum is not red enough. And it is an indication that her blood is not good. I mean, no enough hemoglobin. That's why I bought for her food supplement.
Blekt tandkött är ett tecken på lågt hemoglobinvärde eller anemi, säger Sami. Och han har köpt näringstillskott till Laila. Sami säger att alla i hans familj är svagare på grund av matbristen.
In general, our bodies are weaker than before. And my kids, they lose their weight. Me also, I lost about 10 kilograms because of lack of food.
När Sami och Leila kommer hem med vattendunkarna är det stor uppståndelse utanför deras hus. Grannen har just återvänt från Rafah i södra Gaza dit han åkte för att få en matkartong vid en av den kontroversiella organisationen GHFs utdelningsstationer. Men grannen och tusentals människor som köat sedan gryningen i Rafah blev beskjutna.
He told me that one in front of him has been shot to his head while they were laying down. He said shooting from quadcopter, from tank, from whatever.
Folkmassan som hade övernattat under bar himmel besköts från israeliska drönare, quadcopters och stridsvagnar, säger han. FN kräver en oberoende utredning. Det är oacceptabelt att hungriga palestinier måste riskera sina liv bara för att få tag på lite mat, sa FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Israel kallar uppgifterna Hamas propaganda. Men Israels militär har medgivit att deras styrkor öppnade eld mot en mindre grupp misstänkta i närheten av matutdelningsstationen när de personerna rörde sig hotfullt mot israeliska soldater och avvek från den väg som Israel tillåtit. Efter att ha lyssnat till grannens skräckfyllda vittnesmål från Rafah går Sami för att köpa ved.
We are going to make some food, but there is no cooking gas and no fuel. That's why I'm going to buy some wood.
Veden som säljs är inte riktig ved utan i tusågade möbler, stolar, bord, sängar, garderober som har hittats i rasmassorna.
From the rubble of the destroyed houses.
Folk letar efter träbitar i rasmassorna, säger Sammy, och vissa letar också efter annat, pengar och smycken, för det är många familjer som bara har lämnat allting och flytt.
And others go to the rubble to look for some jewelry and cash.
Sammy säger att han är lyckligt lottad som inte bor i tält längre.
Lots of people, neighbors, friends envy me because I do not live nowadays in a tent. I rent a flat, small flat.
Han har hyrt en liten lägenhet av en kollega, en journalist som har lyckats ta sig till Europa. Men i lägenheten har familjen problem med vattnet, med avloppet, och på nätterna plågas de av mygg och möss. Det finns inget råttgift att få tag på, ingen myggspray, säger Sammy.
And at night we are fight with mosquitoes. At night we have rats. We are living with rats now. Mouses and mosquitoes.
Men familjen på 6 personer har ett eget badrum, en toalett som faktiskt går att spola oftast, en lyx som de inte alltid har haft när de har flyttat runt under kriget. Men ett problem, säger Sammy, är att de använder mer vatten än tidigare eftersom alla lider av tarmsjukdomar och diarré, parasiter, giardia, kanske amöbor, säger han.
I believe that we have parasites, we have entamoeba, giardia, things like this, which forces us to go to the bathroom several times a day.
Mitt på dagen går Sammy omkring i Gaza City i hamnen och beskriver det han ser. Tält, överallt tält med internflyktingar.
Everywhere tents. In the middle of the streets, tents and displaced people. Even the seashore, if you remember, Cecilia, when we used to go there, and the fishing port full of tents.
Det är tält överallt, på trottoarer, gator, på stranden och i hamnen. Och medan han går bland tälten nära stranden stöter han ihop med en man som han känner igen, en känd konstnär från Gaza. Men nu går mannen ensam och gråter på gatan när Sammy möter honom. Han gråter för att han är hungrig.
I have seen somebody who is well known in Gaza. He's an artist. An old man, by the way. An artist. He was crying in the street here. Crying because he's hungry.
På vägen hem ser Sammy en man som har brett ut sina böcker på gatan. Han säljer ut sitt bibliotek. Är det någon som läser böcker i Gaza nu för tiden?
Just he put the books in the middle of the street. I asked him, do people still read?
الناس صارت تقرأ لهدف واحد, هروب من الواقع المؤلم اللي بنعيشه فقط. صارت تقرأ الروايات.
He said, yes, in the past people used to read religion and politics, but now they read novels to escape from reality. They don't believe anymore in politics or in religion or anybody who is playing with their thoughts.
Ja, just nu läser människor i Gaza romaner för att fly verkligheten. De har slutat köpa böcker om politik och religion. De är trötta på att föras bakom ljuset, säger bokförsäljaren. Han säljer ut böckerna billigt, billigare än ett pitabröd, men medger att de flesta skulle föredra ett bröd. Det finns inget som låter mer än en kurrande tom mage, säger han.
And he pointed at his abdomen and he said nothing louder than the rolling of stomach.
En av kunderna får reda på att Sammy spelar in för Sveriges Radio och undrar då om Sammy känner till Sveriges viktigaste författare August Strindberg, eller Zetterendeberg som han uttalade.
Zetterendeberg.
Sent på kvällen har Sammy en hetsig diskussion med sin äldste son Karim som är 18 och vill åka och hämta matkartonger.
Det finns en fisk, men det finns en fisk.
Det finns en fisk.
بس يا عمي بننزل من من هذا يعني في طب بننجو يعني
pappa jag klarar mig säger Karim medan drönaren surrar ilsket ovanför dem och säger Karim vår granne kom ju hem helskinnad med en hel kartong mat. Ja, säger Sammy, men två män som var alldeles intill honom dödades med ett skott i huvudet. Det är farligt, Karim, säger Sammy. Jag är rädd om dig, du kan bli skjuten. Du kan också bli rånad eller dödad av någon som vill åt dina säckar med mjöl och ris och knivhugger dig. Artonårige Karim försöker insistera och säger att han inte vill vara en feg ynkrygg som inte kan bidra till familjeförsörjningen. Dessutom är vi alla hungriga. Hur länge kan man leva på en burk bönor, säger Karim. Välj mellan bönor och död, svarar Sammy irriterat. Och när 18-åringen fortsätter att tjata skriker Sammy åt honom så att han överröstar den surrande drönaren. Karim, du får inte. Det är slut på den här diskussionen.
Jag var tätt i den Karim!
Karim! Kallas! Lä, jani, lä!
Senare på kvällen skriver Sammy ett meddelande till mig att i det här fallet är jag emot demokrati i hemmet. Karim kommer inte att våga gå emot min vilja trots att han är 18 och jag skäms inte över att vara diktator just idag. Sammy Abousalem i Gaza och Cecilia Udén i Stockholm.
Och även här i studion finns det just nu Cecilia Udén. Inga journalister släpps ju in i Gaza. Och Sammy är där och du är här. Hur jobbar ni tillsammans?
Ja, Sammy skickar ljudklipp till mig med intervjuer med sin egen röst som jag tycker är så fantastisk eftersom han artikulerar på ett sånt speciellt sätt och beskriver saker och beskriver sin egen förvåning och upprördhet och allting. Och att han är så generös att han kan skicka en sån här konversation med sonen där han vrålar åt honom. Utan att skämmas liksom. Sen redigerar jag och väljer bland alla ljudklipp och försöker göra stories av det helt enkelt.
Och vi får ju många bilder här från hans vardag. Hur länge kan man leva på en burk bönor till exempel? Men hur är hans vardag jämfört med andras?
Ja, något bättre eftersom han har en liten inkomst. Han jobbar för Sveriges Radio, för en norsk tidning och för andra medier. Jämfört med många andra i Gaza som inte har någon inkomst överhuvudtaget. Och han har lyckats hyra en lägenhet som vi hörde så att det finns en toalett som går att spola. Och så är ju inte situationen för väldigt, väldigt många andra som bor i tält. Så att det är lite bättre. Och sen försöker han hålla ihop familjen och inte låta barnen gå ut och riskera att vara i närheten av någonting som är farligt. I den mån man nu kan skydda sig i Gaza eftersom flygattacker kan drabba vem som helst.
Du var ju inne på här att han har flera nordiska uppdragsgivare och bland annat då Sveriges Radio, svensk uppdragsgivare. Vad betyder det för honom?
Jag tror att det betyder ganska mycket och jag menar vi hörde ju här hur han när han berättade att han kom från Sveriges Radio så kommer en man och ska förhöra honom om han känner till Sveriges viktigaste författare August Strindberg och Sverige har ju fortfarande väldigt gott rykte i Mellanöstern och i Gaza bland palestinier trots att det är många som är besvikna på Sverige, besvikna över att Sverige har dragit in biståndet till UNRWA till exempel och besvikna över att omvärlden inte kan göra någonting. Men Sverige är ändå ett land med gott rykte. Det märkte jag inte minst under koranbränningskrisen när jag frågade folk, vad tycker du om Sverige? Vi bränner koraner i Sverige. Och det var, många var inte ens medvetna om det. Jag fick påminna en Hamas-ledare om att vi hade bränt koraner i Sverige. Och då blev han upprörd och sa, ja vi är mycket upprörda. Men innan dess så hade han inte tänkt på det.
Men nu sa jag just här, vad betyder det för honom? Men vad betyder det för Sveriges Radio att Sammy Abousalem är på plats i Gaza?
Ja, det kanske inte jag ska svara på vad det betyder för Sveriges Radio. För mig för dig har det varit livsviktigt eftersom jag inte kommer in i Gaza. Jag har inte varit i Gaza på
på 2 år och inga utländska journalister kommer in. Det är fullständigt omöjligt att avgöra vad det är som sker nu de senaste dagarna med ihjälskjutningarna vid de här matutdelningsstationerna. Vi är inte där. Vi kan inte garantera att de videoklipp vi ser, det som kommer ut ur Gaza, är sanningen. Vi vet inte. Jag litar på Sami. Jag vet var han står när det gäller att vara oberoende och mycket kritisk till Hamas. Men vi är inte där. Och det är, jag har aldrig varit med om en sån frustrerande situation där det har pågått i över 600 dagar ett krig som vi inte har kunnat bevaka på plats.
Och du ska ju, du stannar kvar och du ska vara med oss nästa timme också. Men bara kort, varför kommer inte journalister in?
Israel släpper inte in journalister.
Cecilia Edén stannar alltså kvar och vi fortsätter här med Studio 1.
Det kommer vi göra fullt fokus även nästa timme efter 5. Men vi ska säga det också, mer från Cecilia Edén och Sami Abu Salem, det finns i vår app Sveriges Radio Play. Klicka in där så finns det mycket mer att lyssna på. Som sagt, Gaza i fokus även efter 5.
Just det, då hör vi fler röster inifrån Gaza, bland andra barnen Sara och Senat och deras pappa Medat, som vår reporter Lorin Ibrahim haft kontakt med.
Ska vi debattera också, Moderaterna möter Socialdemokraterna, hur ska Sverige och EU hantera den nuvarande konflikten och vilken roll ska man ha där? Det ska debatteras. Vägen framåt också, Helene.
Just det, hur ska man möjligen kunna nå fram till förhandlingar?
Nu Ekonyheter.
Och här är Ekot 4:15. Rättegången mot svensk IS-terrorist började idag åtalas för brutalt mord. Hundratals svenska fångar kan komma att placeras i Estland. Och så ska vi få höra hur det lät när festivalen Sweden Rock Festival inleddes idag. Det är delar av innehållet i 4:15 Ekot idag i studion Karina Sigura Morberg. Ja, upp till 600 svenska fångar kan från och med nästa sommar få avtjäna större delen av sina straff i Estland. Justitieminister Gunnar Strömmer ska om ett par veckor skriva under ett avtal med Estlands regering och sen gå vidare med ett lagförslag som ska göra det historiska beslutet möjligt.
Vi ser att det här har väldigt goda förutsättningar att bli lyckosamt och också avlasta en ansträngd kriminalvård.
I Tartu i sydöstra delen av Estland som Sverige ska få tillgång till en hel anstalt i säkerhetsklass 2. Estländsk lagstiftning kommer gälla i fängelset, tvärt emot vad en statlig utredare föreslog för ett år sedan. Det skulle nämligen strida mot Estlands grundlag att låta svensk lag gälla där. Men man har istället gjort regleringar i avtalet i de fall då det finns skillnader mellan de båda länderna, säger Gunnar Strömmer.
Om man ska ta några exempel på det så har vi gjort så när det gäller vilka disciplinära åtgärder som kan användas. Så att det är så att säga motsvarande det som gäller i Sverige som ska gälla även om man sitter i Estland. Formerna för intagnas kontakter med omvärlden. Intagnas rätt till permissioner och andra tillfälliga vistelser utanför anstalten. Och också i fråga om intagnas rätt till sysselsättning. Där finns det skillnader alltså mellan våra lagstiftningar, men genom avtalet så ser vi till att de skillnaderna så att säga försvinner och att det blir en likvärdighet i de delarna.
En kvarstående skillnad blir däremot språket som blir engelska, men internerna ska både ha rätt till tolk och översättningar. Eftersom Sverige överlåter myndighetsutövning till ett annat land krävs en lagändring med kvalificerad majoritet. 3/4 av riksdagen måste säga ja.
Och mot den bakgrunden kommer vi också att bjuda in samtliga riksdagspartier för information och diskussion om det här avtalet.
Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho uppger för Ekot att Socialdemokraterna i grunden är skeptiska till att outsourca jobb och myndighetsutövning utanför Sverige och att det finns många farhågor och frågor som man måste få svar på. Om riksdagen röstar ja till en lagändring räknar regeringen med att de första intagna ska kunna placeras på anstalten i Tartu från den 1 juli nästa år.
Reporter Tobias Sandblad. Idag inleddes rättegången mot den svenskfödde IS-terroristen Osama Krayem i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Han anklagas för att ha deltagit vid den mycket uppmärksammade händelsen när en jordansk pilot brändes till döds i Syrien. Åklagarna menar att det både rör sig om terroristbrott och grov krigsförbrytelse. Så här lät det när åklagaren Rina Devgun la fram sin sakframställan.
Osama Krayem har tillsammans och i samförstånd med andra gärningsmän tillhörande IS dödat eller berövat Muat al-Qasas för livet.
Det är första och troligen enda gången som en person ställs inför rätta för det uppmärksammade mordet på piloten i Syrien. Osama Krayem, som är född i Malmö och som anslöt till IS i Syrien 2014 som 22-åring, ska snabbt ha blivit en del av IS elitstyrka Liwa al-Sadiq, som enligt åklagarna utförde mordet på den jordanske piloten. Åklagarnas bevisning bygger på intervjuer med bland andra en annan fängslad IS-terrorist, men till stor del även på den propagandafilm som IS gjorde av det brutala mordet på piloten. På meddelanden på Osama Krayems Facebook-konto verkar han skämta om att han var med när piloten brändes till döds. Och han skriver att han kan kännas igen på propagandafilmen trots att han var maskerad. Osama Krayem var själv närvarande i säkerhetssalen idag. Han har långt hår och skägg, är klädd i blå skjorta och svarta byxor och verkade lugn och lyssnade på åklagarnas sakframställan. Men via sin advokat Petra Eklund så förnekar Osama Krayem att händelsen gick till på det sätt som åklagarna har beskrivit.
Osama Krayem vidgår att han har varit på den här platsen för den här händelsen. Men han har inte tillsammans och i samförstånd med andra gärningsmän berövat målsägaren och livet. Och han har inte vaktat och fört målsägaren till en metallbur.
Reporter Margareta Svensson. Så gäller det kriget i Gaza. Organisationen Gaza Humanitarian Foundation har kritiserats hårt den senaste tiden för att delvis vara opartiska och dels för att de delar ut mat och förnödenheter på ett osäkert sätt för civilbefolkningen. Jan Hallenberg är USA-kännare och forskare vid Utrikespolitiska institutet och han tycker att det är mycket som är oklart ännu kring organisationen.
På något sätt kom man överens om att det skulle bli en amerikansk organisation och rent formellt så är det en amerikansk organisation. Det är oklart vem som finansierar den. De säger att man har fått ett stort anslag från något EU-land. Vilket EU-land det är, det framgår inte.
GHF, Gaza Humanitarian Foundation, har fått kritik för att verksamheten de bedriver med matleveranser och andra förnödenheter till civilbefolkningen inte lever upp till humanitära principer. De har också pekats ut som ett verktyg för att Israel ska kunna uppfylla sina mål i Gaza. Organisationen startades nyligen av USA med stöd av Israel och redan där finns intressekonflikter, menar kritiker. Och för bara en dryg vecka sedan så avgick GHFs chef Jake Wood och kritiserade också då verksamheten. Flera andra humanitära organisationer som är verksamma i Gaza har tagit avstånd från GHF med motiveringen att hjälpen som de erbjuder inte är opartisk och att deras insatser inte genomförs på ett säkert sätt för civilbefolkningen. En sån organisation som tagit avstånd är Rädda Barnen. Cecilia Chatterie Martinsen är internationell chef där.
Ja, men vi ser ju att man låter folk gå långa sträckor för att ta sig. Hjälpen ska komma nära de människorna som har behov. Vi ser ju att människor dessutom, det är en militarisering av hjälpen där vi då har militärer närvarande för att säkerställa någon ordning. Och det här ser vi nu har blivit beskjutningar på olika sätt. Människor har dödats, så jag hoppas innerligt att den israeliska regeringen öppnar gränserna och låter hjälpen som står och väntar komma in. Så att vi som har funnits på plats länge och som har infrastrukturen kan faktiskt bedriva humanitär hjälp där människor finns och med de fruktansvärda behoven som nu finns.
Reporter Alexander Galliano. Den fångutväxling som Ryssland och Ukraina enades om vid deras möte i Istanbul tidigare i veckan kommer att ske nu i helgen. Det uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky idag. Han sa på en presskonferens i Kiev att den ryska sidan har meddelat att de ska lämna över 500 tillfångatagna ukrainska militärer. I utbyte ska Ukraina överlämna ett relevant antal krigsfångar enligt Zelensky.
En misstänkt anstiftare till trippelmordet i Uppsala släpptes utan att få reseförbud och lämnade då Sverige. Justitieminister Gunnar Strömmer vill inte kommentera det specifika fallet men säger att regeringen noga följer rättsväsendets försök att komma åt beställare av det grova gängvåldet.
Skulle det vara så att det finns en uppfattning om, en välgrundad uppfattning om att verktyg inte har den effekt eller används i den utsträckning som har varit avsikten, då får vi naturligtvis se på det.
En 25-årig man greps som misstänkt för anstiftan då tre unga personer mördades dagen före Valborgsmässoafton i Uppsala. Han släpptes efter ett par dagar och nekar till brott.
P4 Upplands och Ekots granskning visar att åklagaren inte utfärdade reseförbud för mannen när han släpptes. Enligt flera poliskällor ska mannen då omgående ha lämnat landet. Den ansvarige åklagaren Andreas Nyberg gjorde bedömningen att bevisningen inte räckte för att vare sig häkta eller ge mannen reseförbud eftersom misstankarna inte hade stärkts under tiden han satt anhållen.
Men 25-åringen är fortsatt skäligen misstänkt, vilket enligt lagen ger möjligheten att belägga honom med reseförbud. Vi hör statsåklagare Andreas Nyberg.
Min bedömning var att misstanken inte är tillräckligt stark för att belägga honom med reseförbud.
Hur bedömer du möjligheterna nu att i efterhand få hit honom till Sverige om ni genom telefontömningar eller vittnesmål till exempel skulle få ihop mer bevisning kring att det var han som beställde mordet?
Det får vi ta då i så fall.
Regeringen har upprepade gånger pekat på problemet med gängkriminella som befinner sig utomlands och beställer våldsdåd och styr annan kriminalitet i Sverige. Justitieminister Gunnar Strömmer.
Vi gör ju en enorm mobilisering just för att komma åt alla de som sitter i utlandet och styr, organiserar, beställer. Inte minst de riktigt grova skjutningarna och sprängningarna. Så både med tydliga uppdrag, med resurssättning och också för den delen att vi vässar olika verktyg. Men hur man väljer att agera i enskilda fall, det måste den ansvariga åklagaren då svara för.
Reportrar Alexander Galliano och Kina Pojanen i samarbete med P4 Upplands Hugo Miller och Erik Svedberg. Idag har riksdagen klubbat igenom en lag som förbjuder användning av lustgas i berusningssyfte. Den ska träda i kraft den 1 juli. Lagen innebär att lustgas inte får säljas om det finns anledning att anta att den ska användas som berusningsmedel. I lagen finns också ett förbud mot att sälja lustgas till minderåriga. Kortvarigt användande av lustgas kan leda till att man svimmar eller får köldskador vid inandning och på långsikt så kan användningen leda till nervskador, blodproppar och psykoser. EU-kommissionen har gett grönt ljus till Bulgarien att införa euron som valuta nästa år. Men eurofrågan har skapat stora folkliga protester i landet där oron nu växer för stigande priser.
Bulgarien är inte moget för euron. Vi kanske blir det en dag, men inte nu. Och EUs finanser verkar heller inte vara helt stabila, säger pensionären Mario Georgiev till AP. På ena sidan trycker regeringen på för att införa euron och fördjupa banden till EU. På andra, en växande folklig oro där många fruktar prisökningar, ökad fattigdom och förlorad kontroll. I helgen samlades tusentals människor i huvudstaden Sofia och i uppemot 100 andra städer i Bulgarien för att protestera mot planerna att överge den bulgariska levan till förmån för euron. Många kräver en folkomröstning, men andra ser det annorlunda.
I dali je lev, dali je euro. Както виждаме с лева нещата.
Det spelar ingen roll vilken valuta vi har. Vi har redan inflation och kommer att ha det i framtiden också, säger 26-årige Konstantin Bojinov till AP. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
Det blir ingen strejk hos Systembolaget. Svensk Handel och fackförbunden, Unionen och Akademikerförbunden kom idag överens om nya kollektivavtal för tjänstemän på Systembolaget. Idag slogs grindarna upp till festivalen Sweden Rock utanför Sölvesborg. Och så här lät det när P4 Kristianstads reporter Janet Alisejovic var på plats vid insläppet.
Och där är det
rysningar på folk, alltså bokstavligen rysar förbi mig. Alltså det är på riktigt ett kosläpp, helt fantastiskt. Det är officiellt, Sweden Rock 2025, nu är det igång! Hur känns det att det är igång?
Ja, det är jättehärligt.
Uppemot 70 000 personer väntas vistas runt och inne på rockfestivalen under de kommande 4 dagarna. I år ska 93 artister och band spela, men för besökaren Carl Lewis är det särskilt 2 som lockar.
Ja, vi ska se lite band här, Korslagda kukar och Jodlar med Siv, jag är väldigt sugna på att se.
Och besökarna kommer vida ifrån. Inga och Mike åker hit varje år från Nederländerna.
Because we like the festival, it's relaxed, it's the people are nice, and the first time we came here we were addicted for life, so we come back every year.
The Night Flight Orchestra var ett av banden som inledde festivalen. Björn Stride, frontman.
Det var ju helt bananas. Så nu har vi kommit från Australien precis. Vi landade igår liksom, och så hamnar man här. Det är ganska surrealistiskt, men det var ju ett härligt välkomnande. Det känns som man är hemma liksom.
Reporter här, Ylva Tidevall, tillsammans med P4 Kristianstad och P4 Blekinge. Så vädret. Ikväll blir det mycket moln och spridda skurar som i natt drar bort österut i stort sett hela landet, men dröjer sig kvar över norra Norrland. Imorgon torsdag får stora delar av landet sol varvat med stackmoln, och i de västra delarna av Götaland och Svealand väntas eftermiddags skurar. I norra Norrland regn som rör sig norrut och följs av uppluckrande molntäcke söderifrån. Temperatur allmänt 15 till 20 grader och vid regn 10 till 15 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Helena Sjöholm.
P1, Sveriges Radio.
Då har klockan slagit 5. Det här är Studio 1, vår andra timme. Kriget i Gaza fortsätter dominera.
Strax fler röster och starka bilder från en vardag mitt i kriget.
Vilken roll kan Egypten spela och andra länder i regionen? Och så vägen framåt. Hur ska man nå förhandlingar?
Läget är akut. Den humanitära situationen blir allt värre. Hur påverkas Israel av den ökade kritiken från omvärlden?
Och så Sverige och EU. Hur ska de förhålla sig? Debatt mellan biståndsminister Benjamin Dosa, Moderaterna, och Morgan Johansson, Socialdemokraterna.
Helene Benno och Marcus Nilsson, välkomna att lyssna.
Ja, efter nästan 3 månaders blockad av nödhjälp beskrivs läget i Gaza som en humanitär katastrof.
Gaza är värre än helvetet på jorden, har Internationella Röda Korsets chef sagt idag. Och när ytterst lite hjälp nu börjar nå fram och delas ut på få ställen, så har det skapat våld och kaos.
Lorin Ibrahim, Studiets reporter, du har haft kontakt med några boenden i Gaza. Vilka är det? Du har pratat med familjer.
Ja, det är både Ahmad, som vi har hört tidigare här i Studio 1, fysioterapeuten från Karlskoga, men också barnfamiljer i södra Gaza främst som jag har varit i kontakt med. Det har inte varit helt lätt på grund av internetuppkopplingen och ja, elen som inte är tillgänglig helt så, men det har tagit sin tid. Så jag har pratat med en del folk alltså i södra Gaza.
Och under de senaste dagarna, det har vi hört här, så har ju flera Gazabor dött nära de här platserna där mat delas ut. Hur har det varit för dem att försöka nå fram?
Ja, de flesta jag pratat med har ju beskrivit vägen som otroligt riskabelt och riskfullt liksom för deras liv och väldigt farligt. De jag pratat med har inte vågat ge sig ut på den vägen till de här utdelningsplatserna. Speciellt efter första attacken där första dagen när flera personer dog. Och man har ju fått höra folk som har bevittnat hur personer har blivit beskjutna och döda, och det har satt skräck helt enkelt i många som inte vågat ta sig dit. Vi kan ta och lyssna på Ahmad som beskriver vägen dit. Nu bor han ju en bra bit bort ifrån utdelningsplatsen. Det tar ungefär 15 kilometer att gå dit. Han beskriver det som rena självmordsuppdraget. Vi kan ta och lyssna på honom.
det är krigszon. Det betyder att du kommer träffa drönare, du kommer träffa tanks. Du är i en annan nivå av rädsla. Och det är nästan, du ska ta 30 kilometer under den här circumstances du går. Imagine that. Det är helt sjukt. Det är nästan som att det är suicide mission.
Han talar om ett självmordsuppdrag här, Ahmad Louin Ibrahim. Kan du sammanfatta lite av vad han säger?
Nej, men både han men också flera jag pratat med, de liksom beskriver det som extremt farligt att ta sig dit. Dels för att dö på plats de tidiga månaderna när allt delas ut i gryningen till exempel. Men också att om nu man lyckas få tag på lite hjälp, hur ska man ta hem det? Dels så tar det väldigt lång tid att bära hem det där, men också laglösheten som råder. Att man riskerar att bli attackerad eller att man blir bestulen på det man har fått tag i. Så det är farligt oavsett. Men det som jag tyckte ändå var anmärkningsvärt, det var faktiskt när småbarnspappan Medhat sa det, att den här lilla hjälpen som har kommit in har gett dem mer elände och död än hjälp.
På vad sätt då?
Ja, men att de har sett flera döder och att det är många som är rädda. Det är en svart marknad som har liksom, vad ska man säga, blivit mer aktiv nu. Att de nås inte av den hjälpen, men utåt så säger omvärlden att hjälpen har nått Gazaborna, fast att det stämmer liksom inte. Det har varit mer ett bekymmer, död och elände för dem.
Vi kan väl lyssna lite på Medhat också.
أجا واحد بيحكي لتاجر قال له أنا بدي أجيب لك ثلاث أكياس طحين على سعر كذا مثلا حكى له خلاص فيش مشكلة أجيبهم وأنا بأربح فيهم يعني هذا أمر صار قدام عيني أنا شايفه بأمي.
Ja, precis. Småbarns pappan Medhat, och han går vidare in och berättar för mig när jag frågar, men hur vet du att det här säljs nu på svarta marknaden? Frågesätter lite hans liksom, vad ska man säga, berättelse. Men då sa han, det här har jag faktiskt bevittnat själv. Jag var själv på plats när två personer förhandlade om att ta dit lite mjöl och sälja det för skyhöga priser. Så att han säger till mig, Lorin, det här är något jag själv har bevittnat om. Att det finns en svart marknad för den som får tag i det. Men han själv har varken sett hjälpen komma in eller hitta det på svarta marknaden, för att det är så pass lite hjälp som har kommit in.
Mm. Så han är alltså, det är alltså flera rädslor som de ska leva med.
Ja, precis. Och där är han så, en småbarnspappa på, som har fyra barn, bor i ett tält tillsammans med sin familj, frugans familj och hans egen familj, då, pappa och mamma. Många personer under ett och samma tält.
Han berättar ju ändå för dig på något sätt. Varför är han angelägen om att berätta att världen ska få veta?
Nej, men han och även Ahmad vill ju gärna att omvärlden ska veta vad som sker där, hur de har det där i Gaza, att de nås ut, liksom, deras röst ska höras ut i världen. De beskriver en otroligt svår vardag med svält, oro för attacker. Vi kan sen höra på Medhat som berättar liksom om den absolut värsta önskan som han aldrig trodde att han själv eller hans barn skulle önska någon dag. Vi tar och lyssnar på Medhat igen.
صارت أمنيتنا وأقصى طموح أطفالنا إنه يسيبوا غزة، يسيبوا بلدهم بمجرد إنهم عايشين في الرعب والخطر وينتقلوا لمكان آمن يتوفر فيه.
Medhat berättar att på grund av eländet, otryggheten, det farliga, svälten, att han och hans fru, men även barnen vill nu lämna Gaza. De vill bo i fred, i trygghet. Det är det enda de önskar sig. För han säger till mig, trots allt så är det barnen vi har. Det är de vi lever för.
Och du har pratat med dem också?
Jag har faktiskt fått äran att prata med hans underbara barn och det var uppfriskande. De berättar för mig vad de gör under dagen. Vi kan ta och lyssna på Zena som är 5 år och Sara som är 10.
زينة عمري 5 سنوات نص الحرب تخلص. أنا نفسي أروح الرضا مع الأطفال.
معظم وقتي أنا بعمل إشي يعني، بس معظم وقتي بنلعب مع أطفال المخيم بين الخيام يعني، فيش إشي أعمل.
يا.
وأنا كمان كنت أدرس.
Tjejerna berättar här då, vad, jag frågar mig vad gör ni om dagarna? Vad har ni lekt med idag nu när de hade internet och jag kunde chatta lite med dem? Jo, vi har lekt här runt tälten med andra barn, men jag önskar att kriget ska vara över, säger 5-åriga Zena då. Och hennes stora syster Sara berättar att ja, det är inte så mycket att göra här. Vi leker, vi försöker liksom tänka vad man kan liksom göra annars, hitta på lekar. Kurragömma hade de lekt just igår när jag pratade med dem vid det här tillfället. Men de hade också drömmar och önskan. Och jag frågade dem, men om ni fick drömma, vad önskar ni? Vad drömmer ni om? Vi kan lyssna på dem.
Nu ska jag kunna se att fallet är min. Aroha al-madrasa al-abfemaditirmalik.
Ja, jag önskar att jag kunde leva och vara som alla andra barnen i världen, menar hon då. Att gå till skolan, åka liksom till leklandet, Tivoli-landet och få tillbaka det liv vi hade innan det här kriget började. Det var Zena, 5-åriga Zena sa, och Sara då som är 10 år gamla.
Studiesreporter Lorin Ibrahim som har haft kontakt med Ahmad, Medat, Sara och Sina. De bor allihopa i Gaza.
Så är det. Studiet är P1 i detta. Vi ägnar hela sändningen idag åt kriget i Gaza, den akuta situationen för boende, men också omvärldens reaktioner och kritiken som kommer mot Israel just nu.
Och vi hörde nyss då Sara och Sina inifrån Gaza, och mer om vardagen i Gaza går det att höra i ditt, Cecilia Udéns och Sami Abba Salems reportage. Det hörde vi ju förra timmen. Det finns också på SR Play. Men du bor ju i vanliga fall i Israels grannland, Egypten, i Kairo. Det hörs inte så mycket därifrån om det som
händer. Nej, det gör det inte. Egypten ligger lite lågt för att inte väcka Donald Trump, som vill att Egypten ska ta emot miljoner palestinier till Egypten, till Sinai. Och man försöker då, man har sett hur Egyptens president Sisi har undvikit just att träffa Trump för att det kravet finns i botten. Sen är det så att det finns en stark folklig opinion i Egypten mot Israel.